God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot den 26 mars 2024. Kul att ha så många rysstroll och CIA-agenter i chatten. Jag vet att det kommer bli ett slagfält här idag. Magnus, du får vänta med Arne Weins imitationerna tills vi kommer dit.
Struntarna är de kanske helt och hållet. Vi måste vara lite seriösa. Någon måste ju rida spärr mot detta vansinne som drabbar oss. Du, jag tänkte på en sak. Blodbad kanske till och med.
Oh.
Med tanke på vad Trump sa.
Ja,
tänk på vad du säger nu.
Ja.
Tänk på det.
Annars kan det gå dåligt för Volvo.
Precis.
Har Putin sagt blodbad?
Ja, vi igång.
Vi håller koll helt enkelt. Jag vill bara kolla, hur illa är det egentligen?
Väldigt illa.
Jag tänkte på det som jag läste på detfriasverige.se här. Två av tre för sjuka för att göra militärtjänst. Psykisk ohälsa bland svenska ungdomar gör att Försvarsmakten står med tomma platser.
Jag noterar att man i artikeln inte tar med det faktum att de kvinnliga rekryterna som är i underlaget, det är ännu värre med dem. 73% av dem.
De är för sjuka.
73% av dem som man tänker sig kunna få in i militärtjänsten är för sjuka.
Men vad är det som...
Men två av tre unga pojkar som man vill ha in i militärtjänst säger sig själva vara för sjuka, psykisk ohälsa.
Men alltså, om någon hade psykisk ohälsa där när jag var ung, då var det antingen att de hade jävligt låg IQ, tänker jag, eller att de hade grava problem.
Jag var ung, hette Jalle, du var alldeles tuffa.
De här grabbarna mår dåligt. Kan du inte ha respekt för dem? Vad är problemet?
Men jag förstår också när jag läser artikeln. Det här är ju på samma sätt som när de pratar om den här arbetslöshetsstatistiken bland invandrare.
Mm.
Att det är ju självrapportering.
Och
samma sak här är ju då att om någon säger att de mår psykiskt dåligt och inte kan göra lumpen, då bara tror man på det.
Precis, då säger man ju då från generaldirektören att det här måste man kanske följa upp lite i framtiden att kräva intyg. Men det är ju inte heller så konstigt att man antingen mår dåligt eller säger sig må dåligt i skenet utav att det inte är liksom soldatgossen, den gamla fina dikten att när jag blir 15 år då ska jag dö och svälta som far min. Utan så här, far, har ju ens en sån, spelar det någon roll? Familj, vad är det för jävla trams? Alltså, vi har lärt oss i 30-40 år att individen är alltid, finns inget Sverige, finns Sverige så är det skit, vår egen språk, det finns inga svenskar, finns det svenskar så är alla svenskar. Och som Mona Sahlin sa, det svenska är ju bara liksom töntigt. Då kan väl Mona Sahlin gå ut på frontlinjen då med en AK och bli liksom sitt, va? Men det gör de ju inte.
Nu måste du förklara för mig hur den där soldatkossen först lyckas dö och sedan
nej,
svälta.
Han säger att han ska, ja just det, svälta och dö, han säger ju rätt. Han var bättre på svenska än jag, den gamla unge soldatkossen.
Gamla soldatkossen.
Men det betyder ju inte att man inte ska göra militärtjänsten bara för att de där asen sitter i...
Och lever jag tills jag blir stor och fyller 15 år till samma svält, till samma kamp, till samma död jag går.
Just det.
Yeah.
Vackert är det där. Vackert är det där.
Men det är inte så längre för att nu har jag ADHD.
Nej, precis. Så att nu går
så
inte
det. Blir ingenting med det.
Det blir ingenting med det. Nej, men sen är det ju också så att jag tror många av alltså den här psykiska ohälsan. Och jag ifrågasätter inte att människor mår dåligt. Det gör jag inte. För jag tror att väldigt många mår på tok för dåligt. Men
är det så att vi tänker att de som slogs i 30-åriga kriget, mådde de bra allihopa?
De mådde inte ett dugg bra. Mådde nog kanske bättre på många sätt. Inte just när de slogs, va? Men innan. Men jag säger så här, att göra militärtjänsten här, nu ramlar det ur grejer i min ärm också. Att göra militärtjänsten tror jag också kan bota mycket av den psykiska ohälsan, de här unga pojkarna.
Jag såg det, nationalisten skrev där. Tror lumpen kan hjälpa med om man mår dåligt.
Ja, men det är väl helt uppenbart. Jag menar, vad är det han säger, den här Peterson, kanadensaren? Han säger att man ska lära sig
Jordan Peterson,
ja. den här kanadicken.
Ja,
Jordan.
Ja. Man säger att man ska bädda sängen. Men det är väl det man lär sig lumpen, har hört.
Nej, men så är det ju. Och
självklart.
Vad är det han säger, Heidenstam? Det ska fostras hårt som ska växa till makt.
Du ska sluta parafrasera svenska dikter nu, tror jag.
Ja, för att det var det han sa.
Ungefär så. Hörrni, vi vill jättegärna träffa många av er i Stockholm den 13 april. Eller hur, Magnus?
Absolut.
Ja, för då kommer du och jag dit.
Men det är ju för fan om några dagar.
Ja, det är 2 veckor kvar lite drygt.
Ja, just det. Just det. Jag tror det var... Nej, men nu är det ju...
Nu på lördag.
Ja, precis.
På lördag. 13 april så är det ju en härlig träff i Stockholm med lunch och vinlunch, som vi kallar det, kontinentalt. Mingel och lite föreläsningar och sådär. Jag och Magnus kommer vara där bland annat. Så att det bör man ju anmälas till snarast. Jag tror att sista anmälningsdag är 5 april, är absolut sista bokningsdag.
Jag vill bara säga, jag är emot det här med vin.
Ja, nej, men du behöver inte. Nej, det finns alkoholfria alternativ i kranen.
Ja, det är bra. Jag ska dricka alkoholfritt vin och bara lida. Lida, fullständigt lida.
Oh, vilket lidande.
Ja, nej, men så är det ju. Ja, att jag förtjänar att
lida.
Bra.
Innan vi går in på första ämnet, som väl är huvudämnet för dagen, och annat kul som har hänt sen sist.
Massor, ja, faktiskt. Nej, men bara sådär generellt sett. Vi lever, vi har hälsan, vi får göra det här. Vi har fantastiska människor som har vår rygg. Vi har en gemensam liksom strävan i det fria Sverige. Vi har skåningarna, våra underbara skånska vänner.
Yeah.
Och de bringer oss alla på skam här i Elgerås. Jag erkänner det, alltså deras arbete med Svenskarnas hus i Skåne. Herregud i himlen, vad är i vattnet i denna södra landsända?
Öl.
Måste vara det, va? Nej, men jag är mäkta imponerad över de rapporter som kommer därifrån. Så vi ska driva på folket här hemma vid ännu hårdare.
Mm. Och snart så öppnar vi ju här café och grill, blir det till och med.
Mm.
Så Tivedstrollet här. Så det kommer bli spännande. Det händer väldigt mycket sådana här roliga saker. Och stockholmarna är igång på allvar. Och jag sitter just nu lite och planerar inför ett större evenemang vi ska ha i Västerås i september. Men man måste ut i god tid. Jag håller på att dra i trådar för att kanske få in en väldigt intressant international guest.
Oh.
Mm. Vi får se. Men det är saker på gång. Nu kan man också boka in sig till den stora familjefesten. 6 juni så har vi familjefest här i och kring Svenskarnas hus. Det är hoppborgar och massa sådana här saker som händer då. Och det är gratis att delta, men vi vill jättegärna att man föranmäler sig så att vi kan förbereda så bra som möjligt. Och därför lockar vi med. Om du föranmäler dig, gratis glass.
Ja.
Jaha.
Vad trodde du att skulle få?
Se på striptease kanske.
På familjefesten.
Ja.
Ja, det kommer sen på den 7 juni då. Ja, det går att anmäla sig inne på detfriasverige.se, och det är alltså inte heller medlemsexklusivt. Så är man ännu inte medlem av någon anledning i Det Fria Sverige, så kan man ändå boka in sig till familjefesten. Okej, låt oss gå in på dagens första ämne lite senare, så ska vi prata om den nya könstillhörighetslagen som är väldigt personligt viktig för Ulf Kristersson, men inte för någon annan uppenbarligen.
Mm.
Och sen det vi kallar för det akademiska slagfältet, där vi ser, ja, det är en väldigt aktivistisk arena det där, akademin, va? Mm. Och det kommer vi se några exempel på. Men det tar vi senare. Vi ska börja i helgens och fredagens händelser i Moskva, och kanske framförallt på reaktionerna. Jag tror att ingen som tittar eller lyssnar på det här har missat att det var ett fruktansvärt terrordåd mot det här Crocus City Hall. Heter det alltså? Har de det på engelska? Ja. Men där blir jag bara fundersam. Men okej, okay, så inte det.
Men varför är namngett efter en svensk blomma? Det har jag inte fattat.
Jag vet inte, men okej. Okay. I Crocus City Hall genomfördes ett terrorattentat, och det runt 150 döda, det är liksom lite olika siffror där, där minst 4 personer går in och skjuter med någon typ av, jag säger alltid fel, så får jag skit när jag säger automatvapen. Nej, det är ett...
Ja, men dra iväg, säg gasmask och pansarvagn också. Så bara för att reta upp
varandra. Då blir alla jättearga.
Ja.
Med vapen som skjuter.
Med vapen.
Skjutvapen.
Ja, men det är helt rätt. Det var skjutvapen.
Och sen tände man även eld på den här byggnaden. Varpå många också brann inne då. Eller dog av rökgaser och sådär. Och jag, likt många andra, följde ju det här då i sociala medier och på olika nyhetskanaler och sådär under fredagskvällen var det, va?
Mm.
Och det var ju liksom det är något surrealistiskt alltid att följa utvecklingen under sån här dåd. Man har ju varit med om några stycken nu. där liksom man, det kommer nya rapporter om ja, men nu är det någon som har siktats där, nu är det någon skytt där, någon bil där, nu är det 50 döda, nu är det 80 döda. Det är liksom, så det blir det här konstiga avståndet som att det är en film eller som att det är underhållning. Mm. Samtidigt som man vet att det är blodigt allvar. Mm. Och så det är väldigt svårt liksom att följa. Jag valde att vara tyst i sociala medier om det. Vis av erfarenhet att det är dumt att liksom ens uttala sig medan det pågår. Alla verkar inte vara lika noga med det.
Nej.
Utan jag noterade att folk var väldigt snabba på att veta vad det var som hade hänt och varför.
Mm.
Och det absolut vanligaste var ju då människor som stödjer Rysslands krig i Ukraina, mm. att de visste att det här var Ukraina.
Just det. Mm-hmm.
På ett eller annat sätt. Mm. Jag kan ta bara ett sånt här talande exempel. Mm. Så har vi en som kallar sig Annette Wallén. Jag vet inte om hon är sett så på riktigt och det spelar inte så stor roll. Det här är bara för att stå som ett exempel.
Mm.
För så här såg det ut ganska ofta då. När Ukraina inte kan vinna kriget på ett konventionellt sätt så ger man sig på civila ryssar via terror.
Mm. Mm.
Och det här är då den, alltså i fredags klockan 7:12 på kvällen.
Mm.
Alltså det brann fortfarande då.
Mm.
Men hon visste det.
Mm.
Och vid det här laget så hade det börjat komma uppgifter om att ISIS skulle ha tagit på sig det här, eller IS.
Mm.
Varpå hon får en fråga här. Återigen, jag tar bara Annette som exempel nu, för det finns ganska många som resonerar på samma sätt.
Ja, som det finns flera Annette att välja på.
Ja, precis. Men hon får stå exempel här nu. Sen, det var någon farfar Ronny som skriver här. Det var ISIS som också tagit på sig detta illdåd. Du är sjuk. Och då svarar hon, ja just det, sov vidare. Dick frågar, läser du inte artiklar när du delar dem? Jo då. Ska vi se. Har vi här också. IS såg precis på sig då det mysiga vattenmelonsklubben, jag vet inte vad det är för någonting, är igång. Så, som alltid har de en uppdragsgivare. Och så här lät det liksom hela tiden.
Jo, det är ju 13 på dussinet.
Ja, och det fanns hur mycket som helst. Både från svenska, svenskspråkiga konton och mycket från de här engelskspråkiga då. Och det intressanta med det var att det alltid exakt föll samman med just deras ställning i Ryssland och Ukraina-kriget.
Mm.
Så det var ju inte så här som många vill få sig till, någon typ av fritänkare som bara, ah, det kan vara så här. Utan det låg exakt i linje med den världsbild de företräder i den konflikten.
Ja.
Och sen tittar vi åt andra hållet. Då var det väldigt vanligt med när det kom ut det här med IS och så vidare, och vi ska prata om det sen, att man hittade olika indicier på att det här egentligen var stageat av Putin eller av Ryssland eller på ett eller annat sätt då. Och de här beskyllningarna kom ifrån människor som tog eller tar ställning för Ukraina i den här. Jag tyckte inte det var lika vanligt förekommande, men intressant nog var det från människor som gärna ropar foliehatt och konspirationsteoretiker och så vidare. Det var som att titta på, det var så himla konstigt, och alla försökte lägga fram det som att jag har sett sanningen, jag förstår saker. Men det man bara kan tänka sig då är att om den där sanningen du lyckas komma fram till ligger i exakt linje med den världsbild du annars företräder. Så, jag vet inte hur mycket jag ger, alltså det var mycket intressantare om en väldigt prorysk person i den här konflikten gick ut och sa, jag tror att det är Putin som ligger bakom det här för att bla 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 bla. Mm. Då blir det tyngd i det. Vänta, du går emot det du. Men nu var det bara som liksom propagandamegafoner, och så var det som att nu har ett hemskt terrordåd skett. Och så här, lite skit i vad som faktiskt har skett. Hur ska vi kunna göra propaganda av det här? Hur ska vi kunna göra det här till ett slagträ i det krig som pågår?
Mm.
Jag vet inte hur ni följde det här, men det var liksom mina initiala tankar där. Vi kommer
jag tänkte efter ett par dagar så märkte jag på någon eller ett par sådana här alternativmediesajter i USA eller alternativmediefigurer, hur var tvungen att börja, inte skademinimera, men liksom förklara för folk att men det är nog inte så troligt, hörrni, att CIA eller Ukraina ligger bakom, utan det är nog IS. Att behöva förklara för dem, okej, mina trupper, tar det lugnt ungefär. Mm. Det är liksom på den nivån det har kommit.
Mm. Jag kommer att tänka på en sak, och det är sådär, det bara fortsätter och det gör alltid det. Jag minns terrorsomrarna här för många år sedan när vi liksom upplevde i vi hade Bataclan och vi hade andra sådana här fruktansvärda terrorangrepp i Sverige och eller i Europa. Och en sak som jag alltid noterade var att det var aldrig muslimernas fel.
Nej.
Och det här är så fantastiskt. Alla nationella, alla konspirations liksom åt alla håll och kanter, alla är överens om en enda sak, det är aldrig muslimers fel. De är för dumma, de vet inte vad de gör, de är utnyttjade, de är köpta. Det är aldrig muslimernas fel. Aldrig, ni vet, muslimerna har aldrig någonsin lyckats med någonting, för det är CIA. Det är alltid CIA som har gjort det. Mm. Eller så är det KGB, när de fanns säkert. Mm. Eller GRU, eller Mossad. Det är judarna däremot. Judarna. Muslimerna är egentligen oskyldiga till allt, och det är judarna som använder alla stackars muslimer för att göra sin hemska agenda. Eller inte. Det kan också vara så. Jag bara säger, häng med här nu. I Ryssland så är islam den andra största religionen. Putin har sagt, vi har inga problem med islamism, men Putin har sagt att det finns inget krig i Ukraina. Vi vet att muslimska tjetjener till exempel sedan tidigare är jättearga på honom. De som inte har blivit avrättade. Och det finns ganska många arga muslimer. Vi kan nämna ISK sen, om du kanske, Dan, vill prata om dem lite mer. Men jag tänker att det kan ju vara så att muslimer som har en viss religiositet och en viss tanke och så, själva kan liksom göra saker mot Ryssland eller Europa för att de hatar Ryssland, ryssar, Europa och vad de gör här eller där. Ja, jag vet inte, det kan också vara att de är alltid oskyldiga, som många gärna vill ha sagt.
Man får inte glömma att det är Europas moskétätaste land, Ryssland. Ja, det finns ju givetvis stor lust för islamister att göra det mer muslimskt. Vi är på god väg, tänker de väl.
Men som Martin skriver här då, men vad skulle muslimer vinna på att angripa en rysk musikfestival? Vad skulle muslimer vinna på Bataclan? Vad skulle muslimer vinna på terrordådet mot Berlins julmarknad? Vad skulle de på strandpromenaden på Nice?
Ja. Nej, det var ju inte dem.
Nej, precis, för det är alltid judarna eller något annat liksom som ligger bakom. Och det där, det är klart, det är dumheter. Alltså, islamiska staten Khorasan, tror man uttalar det. Det som kallas för det afghanska IS, ISK, de som har tagit på sig det här. De har sedan länge utnämnt Ryssland till sin huvudfiende.
Har de sagt det?
Ja, uttalat. Ryssland är deras huvudsakliga mål tillsammans med Iran och talibanerna. Och där har vi Shia och Sunni-konflikten. Ryssland dels har oerhört bra relationer med talibanerna nu, med Iran och med Assad. Mm. Och som ni vet så slogs ju IS mot Assad.
Ja, just det!
Men ISK, den här avdelningen då, man ska säga det för, den här, jag vet inte, the chapter, har ju varit väldigt tydliga med att Ryssland är deras huvudmål. Så att, är det konstigt då att en grupp som arbetar liksom med terror, om inte du låtsas som vissa konspirationsteorier då, att IS inte finns eller att det liksom är bara en CIA-skapelse. Mm. För man måste också hålla isär här att USA eller CIA eller vad det än är går in och stöttar vissa terrorgrupper eller grupper som blir terrorgrupper mot sina gemensamma fiender. Ja, det känner vi till. Mm. Ryssland gör exakt samma sak. Stormakterna spelar på det här sättet. Mm. Det betyder inte att allt IS gör eller allt som talibanerna gör eller allt som Assad gör är styrt från Moskva eller Washington. Nej. Det är det här som man måste lära sig att hålla isär här. Och om ISK, som alltså inte sparkontot, utan Islamiska staten Khorasan, de har Ryssland som huvudfiende, att de genomför ett terrordåd i Moskva, att terrordåd riktas mot en musikkonsert, det är inget ovanligt. Var kan vi göra maximal skada och sprida maximal skräck? Mm. Det är i sig inte konstigt. Betyder det att det inte kan finnas andra intressen som har spelat in bakom här? Nej, det betyder det inte. Men att det ena inte utesluter det andra betyder ju inte att det ena är omöjligt.
Nej, det är klart att det inte är så. Men återigen, det blir liksom den här frågan om hur man ser på världen, hur man ser på liksom de stora rörelserna. Och om man är övertygad om att det finns liksom en högst begränsad skara som styr allting, så blir det ju att hela världen är bara en enda stor liksom kontrollerad händelse som ska leda fram till vad det nu kan tänkas vara. Det är lite beroende på vad man har för grundinställning. Jag tror inte det. På det sättet. Vilket då innebär att jag tror att till exempel i det här fallet så har muslimerna...
Men alltså, vi har alltså då ISK-afghaner som grips i Tyskland för bara någon dryg vecka sedan, som planerade terrordåd mot Sveriges riksdag. Var det också CIA då?
Ja. Mm.
Och de var då drivna utav deras hat mot koranbränningen och tyckte att Sverige är ett islamofobiskt land och bla bla bla. Bla. Mm. Det var Zelensky egentligen som...
Kan ha varit.
För att då, på något sätt. Varför skulle Rysslands fiender, ISK, alltså Rysslands fiender, varför skulle Zelensky ta dem och attackera Sverige?
Okay. För att det kan vara så.
Ja, men alltså, det blir sådana dumheter. Och framförallt, jag har inget problem med att man sen i efterhand sitter och liksom tittar på, vänta, varför hade de där kontakt och vad hände här och så vidare. Men när man går ut samma kväll eller samma helg och liksom, ja men så här var det. Jag såg en amerikansk, om man heter nu, så kallad influencer eller sån här höger människa med 2,4 miljoner följare på Twitter, bara, Ukraine did this, they will pay. Vad fan vet du om det? Nej, du bara också råkar alltid ha åsikter som ligger exakt i linje med Kreml. Bara råkar vara så.
Mm.
Och nu tyckte du så här. För du är som fritänkare. Och du lyckas komma fram till... Jävla dumt alltså. Och det börjar bli så larvigt. För jag kunde veta exakt för de olika personer man följer på Twitter och sådär. Om jag går in och kollar på den personens profil nu, så vet jag exakt vad den personen kommer ha sagt. Mm. Om den personen kommer ha sagt att det här var Putin, eller att det här var Zelensky, CIA och så vidare. Jag vet precis. De är så lättlästa. Mm. Alltid samma sak. Och det är aldrig, som du säger, aldrig när vi har islamistiska terrordåd så kan det vara muslimerna.
Nej, och det är det här också som gör att man allt mer slutar. Jag känner det att alltså Twitter och sociala medier generellt har ju blivit, det har blivit hopplöst nu. För att nu har det hållit på ett par år det här. Och skyttegravarna är grävda, väldigt djupt grävda. Och då finns det liksom ingenting längre. Jag tycker att all förmåga till någon form av logiskt tänkande verkar ha hoppat ur skallen på väldigt många. Jag tycker det är bekymrande och jag tycker det är beklämmande. Det är många människor som jag själv respekterar och så, som liksom just är så fast i, och liksom hoppar över till det, fast i det självhat eller hatet mot sitt eget samhälle, hatet mot västerlandet, hatet mot liksom det egna till den grad att man gör allt man kan nu för att liksom börja mer eller mindre alliera sig med främmande makt.
Men alltså, om man hävdar då att islamistiska eller förment islamistiska terrordåd i Ryssland måste vara eller bör vara då på något sätt skapade av väst för att man ville, stå här i chatten, splittra upp Ryssland eller skada Ryssland. Okej, okay, då måste vi utgå ifrån att alla islamistiska terrordåd i väst är skapade och initierade av Ryssland, för de vill ju destabilisera och förstöra.
Nej, de skapade de onda västerländerna.
Just det, för det är väst där också. För så är det alltid. Det här är också det intressanta. Ryssland kan aldrig ha liksom onda avsikter. Och man är jättegärna... Okej, 9-11, massa sån här. Ja, det var amerikanerna själva som lät det ske, eller de låg bakom det eller vad som helst, för att kunna genomföra X eller Y, Patriot Act eller kriget i Irak eller bla bla bla. Vi kan alla de här teorierna. Ryssland, de skulle aldrig göra så.
Nej,
men för sanningen är ju den, ska man använda samma konspiratoriska tänkande som de här människorna gör om terrordåd i väst, så bör det vara Putin som ligger bakom där.
Och Ryssland kan mörda nationalister, sådana som oss och våra vänner.
Ja.
Och det är rätt. Just eftersom det. Att han är god på något sätt. Och det är det här som gör att det liksom havererar fullständigt, och det gör också att splittringen och klyftan numera har liksom passerat anständighetens gräns, när vi har just etnonationalistiska kamrater som mördas och jagas ut ur landet, medan du har människor som sitter här och hävdar att att det är på ett annat sätt. Det funkar inte. Och det spiller över på hela det här. Va? Och det är någonting som vi måste rida spärr emot och vi måste sätta ner foten emot. För att det har blivit på tok för dumt. Och när jag börjar se hur man från alternativmedia nu liksom förespråkar samgående i det här BRICS-eländet och att vi ska underkasta oss någon form av tredje världen. Vi ska gråta för tredje världen. Vi ska liksom, jag vet inte vad det är som händer. Att hatet mot det egna blev så djupt.
Men alltså helt jag vi har pratat om det flera gånger. De här bjudresorna som vi fick till Ryssland som jag inte åkte på. Varenda en, förutom en person som har skrivit en artikel om Jens Pys har ju skrivit en artikel om hur det gick till och så vidare. Han åkte med på den där. Alla andra har tagit fullständig ställning för Ryssland. Alla som är på de här bjudresorna. Mm. Och nu ser jag så kallade liksom alternativmedier som åker på bjudresor till Kina. Mm. Och sen publicerar artiklar om att Sverige ska gå med i BRICS. Eller liksom debattartiklar från några BRICS-förbund.
Ja.
Alltså, finns det några tydligare liksom, exempel på hur man låter sig köpas? Och då menar jag inte att man nödvändigtvis får lön därifrån.
Nej.
Utan precis som hur ryssarna arbetade mot oss europeiska nationalister, där jag var med i Zoom-möten och så vidare, jag åkte aldrig med till Ryssland dock, men där man liksom stryker med hårs och ger beröm och det där, får den typen av vad ska man säga, bekräftelse som du inte får i väst där du är paria, för att du liksom är regimmotståndare. Det räcker för väldigt många för att liksom visa den där lojaliteten.
Ja, och sen är det ju så här, vilket jag liksom finner då väldigt, väldigt beklämmande och bekymmersamt. Och det är det att man jag håller med, det finns en liksom maktkabal i väst som är ytterst bekymmersam. Den är vedervärdig på många sätt och vis, absolut. Och den är jag motståndare till. Det är internationalister och det är globalister och allting. Sen finns det en så här tredje världen maktkabal som heter BRICS som försöker ta sig fram av vithatande liksom imperialister och som har sina liksom egna agendor. Där är Ryssland en del, ett imperium, ett mångkulturellt imperium som jag också är motståndare till. Och jag verkar tillhöra den skara av människor som har förmågan att vara motståndare till samtliga internationalistiska, globalistiska etc. etc. Maktkabaler, medan de övriga verkar liksom välja att jag hatar mitt eget, men jag älskar Indien, Sydafrika, Nordkorea och vad det nu kan tänkas vara,
Kina och så vidare.
Jag vet inte, det är inte min grej, och så länge ni gör det så är du och jag på inte samma sida, utan tvärtom, motsatt sida. Så är det.
Ja, men, och sen så jag såg här på Frihetsnytt så intervjuar man den här Arne Weins. Och liksom, det räcker bara att ja, men, och han har ju skrivit sådana här underliga, det är visserligen någon typ av romaner, men liksom i stort sett hur Ryssland räddar oss och sådär.
Med oss att kommentera detta har vi Arne Weins. Varmt välkommen.
Tackar.
Vilka tror du att det är som har legat bakom det här attentatet?
Ja, det är ju inte lätt att direkt peka ut någon, men det finns ju flera troliga i alla fall. Ett verkar ju vara säkert i alla fall, det är att det är muslimska terrorister från Tadzjikistan. Och Tadzjikistan är ju en före detta sovjetrepublik som utropade sig som självständig stat 1991 när Sovjetunionen föll samman.
Men islamiska staten, IS, vilken anledning skulle de ha att attackera Ryssland med tanke på att det pågår ju krig just nu i Mellanöstern? Varför rikta in sig då på just Ryssland och inte på mål där nere?
Det är svårt att se att de skulle göra det. Man ska ju komma ihåg att ungefär 10 miljoner ryssar är muslimer. Och regimens officiella syn på islam är ju tolerant. Putin säger ju inte något hårt om islam i onödan eftersom det är dålig för hans popularitet.
Det här är alltså, och det här ska vara någon typ av expert då, som inte kan förstå varför ISK, afghanska IS, skulle vilja attackera mål i Ryssland. Vi har redan gått igenom det.
De har ju sagt,
de har sagt att det är deras huvudsakliga mål. De har slagits mot Ryssland i Afghanistan, i Syrien och så vidare. Alltså mot ryska militärer och rysk understödda. Utan att ta ställning i vem som är bra eller dålig av de här. Det är inte det som är relevant här. Men hur kan man sitta här och säga, men varför skulle de inte bara ta någon mål i Mellanöstern?
Det är som att alla måste åka till Mellanöstern. Det är det, ja, det enda är här stället muslimer får kriga på.
Jo, men alltså, ryssarna åker till Mellanöstern och slåss mot IS och ISK.
Ja.
av sina egna liksom, det är inte för att de är någon typ av humanister som hatar IS.
Nej, lika det som USA är det.
Lika lite som USA, och jag menar hela Syrien är ett stort jävla krig om naturresurser, gasledningar och massa annat. Mm. Geopolitiska viktiga punkter från alla möjliga håll. Ryssland har sina intressen, USA har sina, araberna har sina och så vidare. Mm. Men att inte, att sitta där och liksom, jag tittar bara och får ont i huvudet av att...
Det finns en i grunden dum idé här. Återigen, det är att man hatar det egna. Man hatar USA och Väst och Europa, det land man bor i. Man hatar den regeringen, staten och systemet. Så att man säger då att det är orätt, alltså USAs fruktansvärda beteenden i Mellanöstern etc., etc. Och samtidigt så förnekar man hela den sovjetiska, liksom, hur de arbetade i Mellanöstern, hur de arbetade i Sydafrika, i Afrika generellt. Man förnekar någonstans att Sovjet och då nuvarande Ryssland, i och med att Ryssland har byggt upp sig själva från den kraschen, de hade, agerar precis likadant i Afrika så som USA har agerat för att säkra sina egna intressen. Men det låtsas man inte om, för att man har bestämt sig för att det egna är avskyvärt, och i det här fallet då Ryssland, Putin, på något sätt är en liksom motståndare till den här globalistiska kabalen. Nu är ju Ryssland fortfarande med i Världsbanken av någon anledning, och de är fortfarande med i alla de internationella samfunden, men de är ändå liksom schyssta killar tillsammans med Sydafrika som mördar vita, tillsammans med Indien där, ja, det är som det är där, tillsammans med Nordkorea och Kina, det rasistiska Kina som ser den vita världen som sina fiender och som generellt kallar oss för blåögda jävlar. Men ändå så ska vi då åka dit och vara medhårs. Nej, fortfarande, jag kan inte se detta.
Nej, men det kan ju vara så att de vill ha en enkel analys. Men skälet till att de håller på så här är förstås för att en för besvärlig analys, det kräver för mycket. Så enklast är att ta ställning för en sida.
Ja, absolut.
Det är så jäkla skönt. Och det gör all analys mycket enklare. Och sen kan det vara att i den här studion så vill de också ha en enkel analys där man tar ställning. Och tyvärr har ju mainstream media också... antingen blivit så eller varit så i evigheter. För där ser man ju Rysslands hat, och där säger man att det är Ryssland som har stageat det, som du sa förut.
Ja, men här har vi, jag tycker den här är intressant här i Svenska Dagbladets ledartikel här, Putins fallerade polisstat. För då kollar vi åt andra hållet här, med liksom de människor som skulle säga då, om vi tar 11 september, säger man på svenska, 11 september-attentatet och andra sådana här saker som då omgärdas av alternativa teorier, konspirationsteorier och så vidare. Mm. Och där man pekar på många konstigheter. Men vänta, varför gjorde man så? Varför togs den där försäkringen ut precis innan? Och varför? Ja, med alla de här konstiga sakerna. Och då är det så här, foliehatt, konspirationsteori. Men Olof Ehrenkrona sitter då på ledarsidan i Svenska Dagbladet och liksom skriver så här, och det här hade kunnat publiceras på liksom vaken.se om det var åt andra hållet. Så frågorna är som vanligt fler än svaren när något händer i Ryssland. Varför framträdde Vladimir Putin i tv och avfärdade varningarna för ett terrorattentat som fientliga försök att destabilisera Ryssland? Vem eller vilka gav honom den idén? Eller var det hans eget påfund? Varför fanns det säkerhetspersonal i Krokusgallerien? Varför rörde sig mördarna så avslappnat under de närmare 20 minuter som de mejde ner folk? Hur kunde de ta sig ända till den ryska västgränsen med den kända flyttbilen innan de greps? Och så vidare. Och så vidare. Mm.
Precis, och det är det här också som gör det så intressant. Va? Att de här, alltså det här jävla tokeriet är på olika sätt. Jag skulle kunna svara på en del av det här. Det är en inkompetent jävla rysk poliskår. Det är snusar som är halvfulla på vodka. Någonstans. Det är en mångkulturell pissstat. Ja. Inte ett dugg bättre på många sätt än Sverige. Det är liksom, det är korrupt och det är jävligt. Men då tror jag, och det är det som är så intressant. Å ena sidan så liksom tror man att
Nej, men så här ligger det till. Att han säger det bland annat i den här artikeln, att det är odugligt på grund av att ungefär som Sovjetunions tid så var man var rädd att agera därför att man måste få order från de överordnade, och det, liksom, det funkar inte. Det är liksom någon sorts maffiga metoder, och det stämmer säkert till viss del. Men att rada upp hela de här konspirationsteorierna som fyller större delen av hans artikel, det visar ändå att men det är det jag vill lufta. För vad han vill lufta i grund och botten, det är att peka ut Putin och Ryssland här som de lömska, som de groteska, som fienden som jag tar ställning mot för att jag är på den goda sidan. Det är precis samma grej. Att de rycks med i någonting de inte kan hantera längre. Och om man läser, jag tyckte jag såg idén häromdagen, och det stod det i en artikel, ungefär som den jävla slogan de har, för en upplyst värld eller för ett upplyst tänkande, som deras jävla artiklar när de håller på det där sättet skulle spegla någon sorts upplysning. Nej, de är helt fast i det här, och det här är faktiskt inte nytt, för jag kommer ihåg när jag läste någon avhandling om medias spegling av Krimkriget. Alltså det stod precis samma sak. Det var samma brutalt ryssat, vet du. För de var ju liberaler och de var nationalister. Och så det var klart att de var mot Ryssland då. Men liksom riktigt så här hårdhänt. Ja, tsaren, en jävel, han steker ägg på levande människor. Eller något sånt där. Ett groteskt, vad ska du kalla det för? Att de bara dras med och måste skriva ner så mycket som möjligt.
Ja, det är som någon så bra matjord, du sa det helt rätt i chatten här, att gräset inte grönare på andra sidan. Nej, vi bekämpar två korrupta skitsystem. Saken är den också, ta den här skolskjutningen i USA, när de där jävla feta sheriffjävlarna stod utanför i 2 timmar och lät dem avrätta barn. För att på grund av orsaker, det var inte Israel. Det var inte någon jävla järntvätt, det var inte radiovågor från Mars, utan det var bara en massa jävla dåliga människor. Det tar en vecka att bli snut i USA på vissa ställen. Så, här, ta en automatkarbin.
Men det är ju intressant, det är ju intressant då med de här människorna som gärna hittar konspirationsteorier på just sådana här saker. Varför var det inga poliser där? Varför var det inte? Och så vidare. De gärna gör det när något sånt här sker i till exempel USA. Alltså, det måste ha varit den djupa staten som liksom låg bakom där. De såg till att det hände. Varför var det en militärövning precis 2 veckor innan? Det här.
2 år tidigare.
Ja, men de vägrar. De samma personer går helt ut och bara trumpetar ut det man får höra från Kremlin.
Ja, men precis.
Och, jag menar, om man då ska använda det här som de själva tycker då, kritiska tänkandet, så borde man ju också fråga sig. För jag har sett en del, men ett bevis på det här, det är ju att flyktbilen var på väg mot Ukraina. Och Putin har sagt att Ukraina var beredd att öppna en flyktväg åt dem. Okej, låt oss nu förutsätta att Ukraina, CIA väst på något sätt, har då instruerat de här muslimanerna. De har fått dem att tro att de utför det här för IS. Men egentligen så är det någon CIA-handler som skriver till dem. Och då gör man ju det för att det ska se ut som att det är IS. Men egentligen så är det. Och varför man skulle vilja göra det är i sig ologiskt. För mer logiskt vore ju då att bomba något militärt intressant mål. Eller göra någonting och säga att kolla, Ukraina är livsfarliga för er även i Moskva. Men okej, man har gjort det i alla fall. Varför skulle då den här konspirationen också innebära att man säger, sen åker ni till Ukraina, vi kommer släppa in er här. Då hade man ju lika gärna kunnat skita i och låtsas att det är IS. Alltså, det hade ju varit en okej, att man kan tycka att CIA är dålig eller vad som helst. Men det hade ju varit det absolut dummaste. Då har man ju sagt så här, och efter det, då åker ni åt andra håll, mot Kaukasien eller någonting. För att, eller Kaukasus säger man kanske. För det, då ser det fortfarande ut som att det är islamister, fast egentligen är vi här från väst som har gjort det. De sakerna går inte ihop. Och exakt sånt här sitter de här människorna annars och bara, kolla flaggan, vad är lite fel där, det är CGI, det har inte funnits några planer. Ja, men här så köper de det rakt av. Man ser ju framförallt på Twitter och hur de bara trumpetar ut det, bara, kolla, den var på väg till Ukraina.
Och det är ju för att så här, nu säger jag det. Alla de här konspirations, liksom, som grundas i den här konspiratoriska delen, de är till intet värde. För det enda det handlar om, det är att hitta förklaringar till det jag redan tror.
Ja, precis.
Varenda sån här konspiration handlar om att jag tror att det är på ett visst sätt. Sen sätter jag mig ner och så hittar jag allt som passar det. Skulle det inte passa det, då ser jag det inte, eller förnekar det, eller vrider och vänder på det. Och det är så det fungerar. Det är så som David Icke fungerar. Det är så som Yuri Lina fungerar. Och visst, ibland så hittar de en hel del intressanta saker i arkiven. Absolut. Men den stora bilden, är sådan. Och den stora bilden fungerar på det sättet. Och det är för att människor vill att deras liv ska vara mycket, mycket mer speciella än de är. För att människor idag inte har samma du vet, man behöver inte gå ut på åken och jobba och fixa och dona. Utan man kan sitta och titta på YouTube-klipp i timmar och tro att man därigenom har studerat stoicismens historia. Eller något annat som man har hittat på.
Ja. Ah, i grunden
ett YouTube-hat, Magnus, det är inte bra.
Nej, men jag ser någon jävla idiotin alltså.
Ja. Nej, men det som bara säger, det som är så pinsamt med alla de som ska komma med de här analyserna, det är att de gör sig till samma sorts idioter som vi ser i mainstream media. Eller forskare, så jag läste någon forskare som gick och sa att det är Trumps fel. Jaha, men fan, nej, men det är bra att du är professor i statsvetenskap. Vilken tur vi har i världen. Och det där universitetet har. Men det hör ju löj i veckan, det blir för någon politik som han förde för 5 år sedan. Ja, just det. Ja, men kan vi ju alltid skylla på någon annan eller vad som helst. Och det hör vi hur jävla korkat det är. Du börjar rågarva. Men du gör med sig till samma jävla idiot. Ja, men det... Och det blir så pinsamt. Det är det man vill höja sig över dumskallnivån.
Men det betyder ju samma som när de här människorna som då har bestämt sig för att det är bra med mångkultur och massinvandring, så står de där kärringjävlarna, oftast är det kärringjävlar, och så här, ja men alltså, det kommer bli bra. Det kommer fungera. Vi måste bara fortsätta hålla ut lite till. Så bara, fast det gör ju inte det. Ja, som den här gången som jag såg när en kärring, när någon sa, hon sa så att ja, nej, mångkultur har aldrig fungerat. Men den här gången kanske vi får till det.
Mm. Ja.
För att jag vill att det ska vara så.
Mm.
Jo, men jag vill att man ska kunna röka cigaretter. Jag tänker fan inte göra det.
Vad vill du säga med det egentligen?
För det är coolt att röka. Ja. Men jag vet inte. Det är ju farligt.
Ja,
så dumt. Pipa däremot, mina vänner. Ja. Det är som hälsans...
Ja, just det. Det är det. Det är ingen, man kan inte få cancer av pipa.
Nej, det kan
den
man inte.
Den filtrerar bort cancern.
Ja, alltså pipa är anti-cancer.
Mm. Det är alltså, om du har cancer, då ska du... Det var ju roligt med vissa människor som spred det när corona-grejen kom igång. Och så här, men alltså, om man röker, då kan man inte få corona. Så ni måste röka. Och då satt det människor som... Normalt sett, alltså de är med sitt eget namn och liksom figurerar som tykonomer i alternativmedia och sådär.
Mm.
Satt och spred det.
Jo.
Du sitter alltså och sprider att man ska röka för att skydda sig mot corona.
Ja. Men det finns ju människor som tror.
Men där röker du själv? Ja, okej, okay, jag fattar. Du, ja. Återigen, du vill att verkligen ska vara på ett sätt. Och nu kom det en teori som passade i din rena färdiga världsbild. Ja. Och det är just det som är poängen här. Vi ser hur mainstream-personer i väst nu passar det med konspirationsteorier. Med att liksom ryssarna ligger bakom det här. Och då anammar man det. Och så ser man så kallade alternativpersonligheter som har tagit ställning för Ryssland, då passar det att säga att det där var Ukraina. Och så blir det liksom pannkaka av alltihopa.
Jag vill bara säga i sammanhanget, det finns ju människor som tror på fullaste allvar att om de är sjuka, förkylda eller liknande, då ska de inmundiga lösningsmedel. Men aldrig för mycket, för säger man, ja men sup dig full på din whisky, jag ska ta en liten whisky, då mår jag bättre. Nej, men det gör du ju inte, det är ju inte sant.
Jo.
Nej, men det är ju inte sant.
Jag tycker om whisky.
Ja, då är det sant. Jag ska fan ha en tjackmacka. Jag ska köra heroin intravenöst. Nu blir jag fan frisk.
Det hjälper mot migrän.
Ja, för fan. Kör en ögat.
Nej. Vi ska ta en musikpaus. Sen ska vi snacka om den nya könstillhörighetslagen och om det akademiska slagfältet. Vi är tillbaka om ungefär 3,5 minuter. Still remember their names
sacrifice for that last sacrifice. And what lies were you told on the souls of Mariupol as they were torn apart, the proudest of hearts? Would you even hear that ring as you run for cover to leave them all to the pain like all the others? And would you even hear that ring as you run?
Där, då har vi hämtat lite energi i musikpausen och är redo för två kortare ämnen helt enkelt efter dagens huvudämne. Jag tänkte vi ska börja med den här nya könstillhörighetslagen eller könsbyteslagen. Den går under lite olika namn, kärt barn och så vidare. Magnus, du skrev igår på detfriasverige.se att den här måste stoppas.
Ja,
varför är du en sån party pooper?
Ja, nej, precis, det kan man ju fråga sig. Nej, men, först och främst så vill ju i princip ingen ha den. Jag tycker att det är en, ja, alltså, men jag tycker att om vi börjar där så är det faktiskt anmärkningsvärt. Att remissinstanser, många remissinstanser har sagt att det här är ingen bra idé. Vi bör nog fundera både en och två gånger tidigare. Tittar du utomlands så har varningarna för alldeles för hastiga könsbytartag rasat.
Vad är lagom takt?
Ja, men 10-15 år kanske. Ja, men alltså, är det talat iOS i Storbritannien och andra säger det att alltså, en människa som i vuxen ålder eller ja, för den delen lite yngre får för sig att de har fel kön, att de är födda i fel kön, det behöver lång tid för att se att det inte är något övergående och så vidare. Och, så vidare. Och när det gäller yngre framförallt, för att du har ju nu en motrörelse som kommer där unga människor som bytte kön, som fick sina könsdelar avklippta, instoppades, beskurna och liksom klipp och klistrade, som säger nu att det här var ju bara en period som jag gick igenom. Ja. Mm. Så att nej, ingen egentligen vill ha det, utom då till exempel Ulf Kristersson och Johan Persson och böglobbyn.
Ja, alltså, och sossarna som parti, alltså riksdagsgruppen är ju för, säger att de ska rösta för det här. Men Annika Strandhäll och S-kvinnor är emot det.
Underbara människor. Jag älskar S-kvinnor. Jag vill bara ha det sagt.
Och enligt då, om vi går tillbaka till Ryssland-Ukraina-konflikten.
De vill också byta
nej,
kön.
Så, kan man, så har man, hör man ibland så här, men hur kan ni liksom, hur kan ni vara på något sätt för Ukraina? För det är ju George Soros och de här. Då är ni på samma sida som de har fel. Det här betyder ju nu att är man på samma sida som Annika Strandhäll, då måste man också ha fel, eller hur?
Ja, absolut.
Alltså ska man vara för könsbytelagen.
Ja, fast jag har ju fel hela tiden. Jag har ju haft fel sen jag var 15.
Förlåt, jag var tvungen. Men Annika Strandhäll är emot det här. Men jag tycker bara, så här står det då i Aftonbladet. Moderaterna och Socialdemokraterna står utåt bakom införandet av en ny könslag. Att vi ska ha en könslag. Men enskilda ledamöter talar om en rädsla att förlora uppdrag, en cancelkultur och en osund lobbying från HBTQ-rörelsen. Ulf Kristersson klargjorde i höstas att det är väldigt viktigt för honom personligen att detta drivs igenom. Men 80% av riksdagsgruppen är emot, säger en M-källa.
Mm. Absolut, ja, så är det. De flesta är emot det inom partiet. Men Kristersson har gett sig fan på att driva igenom det. Och det är också... Alltså om man lämnar... Låt oss lämna det faktum att det kanske inte i lika hög grad handlar om att skära av könsdelar på unga människor. Så handlar det här framförallt om att ändra i hur du kan ändra ditt juridiska kön.
Mm.
Det man då varnar för här i de lagförslag eller remisstexter och betänkanden och utredningar, det är det att det här kommer alltså kunna användas väldigt effektivt av kriminella, av alltså sleeper, alltså eventuella såna här då, agenter eller annat som finns i Sverige, för att du kan helt enkelt bara byta kön och personnummer, och allt det här sker på ett gammalmodigt sätt som gör att det inte kommer gå korsreferera. Du kommer kunna spåra i ett led men inte i flera led. Det betyder att människor kommer bara upphöra att finnas i rullorna. Och för att inte ta då sådana enkla saker som att jag då kan skicka in och säga att jag vill byta kön, och sen ska jag då ha rätt att gå på damernas i badhuset, simhallen här i Töreboda.
Mm.
Det är ju fullständigt.
Är det här en plan du har? Eller?
Alltså jag kommer byta kön, det har jag sagt. Jag ska byta kön.
Det tycker du ska göra faktiskt.
Juridiskt eller kroppsligt?
Ja, jag börjar juridiskt, så får vi se hur det känns om jag passar in.
Mm. Ja, men det ska så bli lättare, och man ska kunna göra det när man är 16 istället för 18 då.
Mm.
När du är 16, du får alltså inte vara med och rösta.
Nej.
Du får inte köpa folköl.
Nej.
Du får precis få börja köpa energidryck.
Ja, tyvärr.
Däremot så kan du absolut bara byta kön.
Ja, juridiskt kön. Och andra sidan, får jag bara säga det. Och andra sidan är också så här att från att du fyller 15 tror jag, eller 14 eller vad det är, så har du då rätt att sköta dina egna kontakter med hälsovården. Pappa och mamma får inte veta om du går till sjukvården för att ha lite könsbekräftande liksom sådär. Du får inte byta kön, men du får påbörja en massa processer.
Mm.
Samma sak som du får göra abort och så vidare och vidare. Liksom komma hem i drypan och inte berätta för mamma och pappa. Alltså det är helt vansinnigt det här som samhället har manövrerat bort barnen från oss själva.
Ja, men det är ju jätteskrämmande, för det betyder ju att myndigheten som du äger så som förälder, jag menar, börjar nagga på den.
Ja, den är borta.
Då är den ju borta ju. Och det är faktiskt det stora problemet med hela den här debatten. När Kristdemokraterna i Aftonbladet artikeln säger, de har gett upp hoppet på att stoppa lagen, och säger det långtgående förslaget riskerar att få allvarliga konsekvenser för barnen och ungdomarna som det berör. Men KDs roll är ju inte att säga det.
Mm.
De skiter ju offren. De säger, men vi har hållit på med sånt. Mm. Man är man och kvinna är kvinna. Kommer inte att bråka liksom. Men då ska de, när du börjar säga att det är synd om de som genomgår det här, det är då du spelar samma roll som de som eller arbetar på samma fält som de som vill ha igenom de här lagarna.
Men jag menar, skälet för förslaget som man läser om här, och det är det här som är det mest bizarra av allting, för då pratar vi om människor som då är födda i fel kropp, har kommit fram till det, de mår dåligt över det. Då står det så här att nyckelelementet i förslaget är att underlätta processen för att få juridiskt kön ändra till folkbokföringen baserat på individens självuppfattning. Varför ska det gå snabbt? Och som jag såg en invändning i en artikel jag läste, det finns massor med människor som väntar på en massa saker. Det är nya höftleder och det är för psykosociala problem och så vidare. Då ska vi skita i att bara säga, ja men ge han en jävla högerhöft, men han kanske har vänsterhöften, ge han en högerhöft så det ska gå snabbt, ge han ett nytt kön, det ska gå snabbt, kom igen nu, vi ska kutta vårdköerna, vad heter det, vi skära i vårdköerna. Det är ju vansinnigt, speciellt när det handlar om såna här saker. Människor i djup själsnöd, unga människor som mår dåligt, mår riktigt dåligt, för du mår riktigt dåligt om du tror att du föddes fel kön. De ska få hjälp, de ska få stöd, de ska få terapi, de ska få samtal. De ska inte få höra, ja, men då byter vi kön, sen är allt bra.
Men, ja, det är ju helt absurt. Tänk om vi skulle göra likadant med människor med ätstörningar.
Mm.
Mm. Eller kommer in en graf, man ser att den är anorektisk liksom, och säger jag är så tjock, och säger man, ja det är du, här får du bantningspiller. Det är klart, det är det, du känner dig tjock, så då är du tjock. Nej, vänta, det är en fysisk verklighet att den här personen inte är tjock, precis som det är en fysisk verklighet att den här mannen är en man, eller pojken är en pojke, och den här flickan är en flicka, och bara för att personen säger något annat, så kan, att vi ska börja bekräfta det, att vi ska börja bekräfta olika typer av vanföreställningar, och att och så finns det inte stöd hos Moderaterna, men för Kristersson är det personligt viktigt. Ja. Vi kommer tillbaka till det, tror jag.
Ja. Jag vill säga här bara att när det gäller anorektiker, i alla fall för jag vet inte, 30 år sedan, då tog man in och satte dem på anstalt. Mm. Det kunde vara liksom bara tillfälligt. Ja, men vi måste hålla det här 2-3 veckor. För man är rädd att de ska svälta ihjäl sig givetvis. Mm. Och de ska få men för livet. Eller dö. I värsta fall. Och det är många som är nära där. Ja. Men som du säger. Nej, det som är speciellt med det. Det är att ja, men det är så man gör med de som har de här psyksjukdomarna. Man går ut och brer ut sig i media. Och nu ska vi laga om det ena och det andra. Utan man gör det lite så här enkelt i smyg. Mm. Okej, då tar vi in dig. Jag visste inte om det. Det hände en vän till mig. Jag var och besökte den på sjukhuset. Oj då, vad hände här liksom? Men det var liksom ingen som märkte. Men så tog det, och så åtgärdades det. Och så blev det bra sen. Det är så man gör. Man fläker inte ut för hela världen.
Jag tänker också så här, som du säger där då. Varför gör man inte det? Jo, för att det finns faktiskt några man har gjort det för. Fettorna fick detta. De hade en tillräckligt stark lobbygrupp för att säga att vi ska inte ha body shaming. Är du fet som fan, så är det okej. Okay. Många av dem är döda nu.
Men de är det är fortfarande så in... Ja, precis. Ja, dessutom... det där har inte slagit lika hårt i Sverige som
i USA.
Nej,
det har det inte.
Och men det finns en läkarkår som fortfarande säger att du är överviktig, du behöver gå ner i vikt.
Ja, det gör det.
Men absolut, de på ett helt annat sätt har ju liksom, har man då tryckt igenom. Och det tror jag finns ett, det där klassiska vänsterperspektivet med något, det är en typ av svag grupp. Mm. De är liksom, och då är det sparka neråt. För det är synd om de här. Ta här från Expressens ledare 19 mars i år. Då skriver man ju också, bara så att vi får klart vad det handlar om. I september 2023 hände något mycket ovanligt. Liberalerna och Moderaterna med statsminister Ulf Kristersson i spetsen beslutade att gå i opposition mot sin egen regering. Det handlar om förslaget om den nya könstillhörighetslagen. Och det här är alltså då, och alltså det, så här, det ska heller inte krävas någon fastställd könsdysfori-diagnos.
Nej.
Det kan komma att räcka med ett intyg från en psykolog. Mm. Alltså ingenting.
Ingenting.
Det man säger går, för att det finns alltså inte stöd i regeringen för det här.
Nej.
Så du har sökt stöd hos vänstern.
Mm.
Men det finns alltså inte ens stöd i hans eget parti. Men då hotar man i partiet.
Mm.
Går du emot den stora ledaren så kommer du inte få några fler uppdrag.
Det...
Och för att det är personligt viktigt för Kristersson.
Varför är det det?
Jag vet inte detta, men enligt Kristoffer Dullny, källa Dullny, så är ett av de här köpebarnen som Kristersson har, han har ju köpt på postorder från Kina barn, och en av dem ska tydligen vara en sån här...
Men då måste ju, om det stämmer, så måste ju Moderaterna omedelbart avsätta Ulf Kristersson. För att då har vi en person, då är han någon form av sån här despot.
Ja, precis, han beter sig ju som en, som en sån här despot som liksom bara, men personligen så vill jag ha det här, precis. Så då ska det bli så.
Ja.
Finns det något stöd för det här hos folket? Nej. Hos läkarkåren? Nej. Finns det något stöd i ditt parti? Nej, men det är personligt viktigt för mig. Gör något annat, då får du sparken.
Precis, och det är ju alltså den sämsta.
Då får du sparken, så pratar han.
Ja, precis. Nej, det är den sämsta, typen av ledare. Sämsta typen av människa. Ja. Då är ju Maggan bättre.
Ja, nej, men alltså partiledaren ska ju på något sätt ska ju vara färgstark givetvis, men ska ju inte...
Han ska ju inte ha klänning.
Nej, men just det, definitivt inte. Nej, man ska ju inte låta sig styras av, som partiledare, så ska man liksom samla partiet på något sätt. Mm. Det är ju det man är till för. Och man ska bara vara liksom en sorts, vad ska man säga, det som hela partiet gör, eller vill på något sätt. Att bara samla det på något sätt. Och han gör ju helt motsatsen. Nej, det är helt förskräckligt.
Och som man konstaterar också här då i den här Expressen-ledarartikeln, det här med då... det finns tyvärr vårdköer överallt inom sjukvården. Det är inget skäl i sig att förenkla medicinsk process. Kvalitet och noggrannhet måste komma först. Köerna förkortas på annat sätt. Kvalitet är förstås särskilt viktigt när åldersgränsen ska sänkas till 16 år. Och mot bakgrund av att ingen riktigt vet varför antalet flickor som vill byta kön sköt i höjden för 10-tal år sedan och inte bara i Sverige.
Mm.
Eller varför ungdomarna ofta är drabbade av autism, anorexi och självskadebeteende.
Mm.
Gynnas dessa barn av en snabbare utredning eller skapas nya problem? Ingen vet. Jag kan våga svara att de kommer skapa nya problem.
Yeah.
Och det här är ett sånt jävla svek mot barnen, men det är viktigt personligen för Ulf Kristersson. Här är det ju liksom dags framför Sverigedemokraterna att fälla sig
regering. Verkligen, ja, verkligen.
Jag undrar också rent praktiskt. Alltså, alltså det här, vilket jävla haveri va?
Mm.
För att om jag då byter kön juridiskt och sen så söker jag till vårdcentralen. Jag vill ha min tid hos gynekologen. Jag vill ha en ordentlig, liksom, en ordentlig genomgång av mina kvinnliga delar.
Mm.
Vad fan, om jag går dit så bara, ja men kolla min vagina. Och han bara, men, eller hon säger, du och så hon bara, ah, nej men den är okej. Okay. Alltså hur ska det här fungera rent jävla praktiskt? Ärligt talat, det är fullständigt absurt. Ska alla spela med då?
Alla ska
de
spela
lyfter
med.
Upp den och bara, nej men här ser det bra ut. Rakt nej, men... in i murvan, inga bekymmer. Jag bara, schysst, tack ska ni ha. Så bara går man ut ja. Där och bara, japp det var fint.
Men du vet
ja.
Att vissa av de där människorna som påstår att de har bytt kön, vare sig de har gjort operation eller inte, påstår ju sen att de har mens.
Ja,
att de har,
jag vet, liksom, det är jättestort det här. Ja. Och det är det jag menar, för börjar du bekräfta en man och säger att ja, men du är tjej, nu byter vi ut den, nu är du tjej på riktigt, så kommer den människan som uppenbarligen inte mår bra, ha nya vanföreställningar som att, åh jag har mens, man bara, nej du blöder ur ett annat ställe, det här är livsfarligt, du är för fan tjocktarmscancer.
Ja, jag tar en tampong tack.
En tampong, tjock. Nej, men alltså det... ärligt, det är ju så här det funkar. Det blir bara värre och värre. De som mår riktigt dåligt blir bara sjukare och sjukare. Hjälp dessa stackars människor. Herregud i himlen.
Det sjuka kommer faktiskt sen. Och det är när du är missnöjd med den här gynekologen som inte undersöker din murva.
Jo då, de gjorde det. Titta nu.
Jag vägrar göra det. Fan. Jag fixar att du letar murva på dig, Magnus. Då så anmäler du honom för diskriminering. Och det är dit vi kommer. Ja,
och
det
så här får du ka-ching! Kolla, så här kan vi finansiera det fria Sverige framöver.
Ja, skicka mig på murvakontroll, eller?
Ja, men allting fallerar ju. Det är det som är problemet. Och det är därför man, de har sagt i chatten den här gången. Det enda man gör, man står nu med foten så där och kanske knytnäver och säger man nej. Och det är enda sättet att lösa det här. Och nej, Ulf Kristersson.
Skämt åsido är det ju också så att det finns människor i Sverige som lider utav könsdysfori. De människorna,
ja,
de stackars jävla människorna lider ju ännu mer när den här typen av sinnessjuka lobbyorganisationer och liksom samhällshaverister har tagit över detta. Och jag lider med dessa människor. Jag lider med dem och jag vet att de finns för att vi har varit i kontakt med dessa representanter för den lilla förtryckta gruppen som det är en gång i tiden. Som inte får plats i debatten, som inte någon bryr sig om. Ulf Kristersson bryr sig inte om de människorna som på riktigt lider av detta, utan han bryr sig om då det här jävla hittepåt liksom.
Ja, men det är samma sak som det är samma sak som böggrejen. Ja. Ja, men de flesta bögar, de var i garderoben, det är ju inte svårare än så. Men nu ska alla synas och prideas och det ska vara ett bögsamhälle plötsligt.
Ja, och det
men
vet
de
vi också.
Lider ju som hundar av ja. Det bögarna.
Och det vet vi ju av samma skäl, för att vi har varit i kontakt med dem. Vi har blivit kontakter av homosexuella som så här, ja nej vi men de vågar ju inte heller. Och de här stackars människorna med könsdysfori, det är inte en stark grupp i samhället, det är inte liksom tvärtom. Och de har ingen röst. Låt oss, vi är deras röst. Sveg, vi är fan ta mig könsdysforikernas röst i samhället.
Jag kräver könsbyte på Ulf Kristersson.
Ja, det är dags att han blir man nu.
Räcker med kastrering.
men ja, och sen att då Kristersson och Persson, de vägrar ju svara på frågor om det här. De duckar ju alla intervjuer. Alltså de vägrar ju.
Ja.
Det här ska bara dra sig igenom. För att de vet ju, de har ingen folkligt stöd, de har ingen stöd i sina partier, men det ska tvinga sig igenom. Ja, det är riktigt. Är räva. Okej, låt oss bege oss ut på Ankdammen. Nej, Akademin står det. Det kunde vara tillsamma. Och vi låt oss börja långt upp i norr. Bland samer och troll och älvor och såna andra hittepådjur. där vi läser i Svenska Dagbladet om vad?
Då finns det ett universitet där uppe.
Jo.
Jo. Deras föreläsningar. Och sen halvtid säger jag, jo.
Jonny Hjelm är ju då en senior forskare och han anser sig cancellerad. Och han skulle då hålla en sommarkurs. Och jag ska se exakt vad den skulle heta, men det var någonting om samer som jag måste hitta.
Men att hålla en samekurs på sommaren är ju, för fan vad det är att spotta samerna.
Så här var det. Den skulle heta då Samer som folkstam, ras och urfolk i vetenskap och politik.
Jag har hört att samer går i ide på sommaren, stämmer inte detta?
Nej, jag vet inte.
Klart.
Men han har ju då tidigare varit ute och han menar ju att den här sameforskningen är starkt politiserad, att man liksom, det är lite hittepå hela den här samegrejen.
Lögner, ja. Mycket lögner
och
överdrifter.
Och då skulle han hålla då en kurs i det här och liksom i hur man då har skapat det här folket i. Ja, det kommer mycket då med den här nationella minoritetslagstiftningen i slutet på 90-talet där man beslutade att samerna var en nationell minoritet. Det är alltså först här på 90-talet, 80- och 90-talet som samer börjar klassas som först folk, sen då urfolk och nationell minoritet. Johnny Hjell menar ju att det finns liksom starka lobbygrupper bakom det här. Man pekar ut på den här Maxida Märak och andra och hur de arbetar för att då dra igenom det här. Och det här skulle han hålla en kurs om, men den fick han ställa in.
Ordningsfråga, Dan Eriksson. I den här hierarkin som råder bland den här typen av folk, hur står sig inuiter mot samer? Är ni högre eller lägre?
Ja, så är det. Ni är för högre. Att vi finns.
Ni finns, precis. Det var det jag tänkte att det här är några usurpanter som kommer och försöker liksom ta över er.
Jag menar ju att samer finns också, visserligen ska jag säga, ifall att någon inte...
Men de finns för att tjäna inuiterna.
Ja, precis.
Så är det.
Det är den enda som står under oss.
Då jävlar får man passa på. Jag har så svårt att hålla mig allvarlig, jag ber om ursäkt.
Ja, men vad tänkte du på?
Nej, men det var jätteroligt med det här... Först var det ju att de säger samer som folksam, ras och urfolk, och då var det några som blev arga. Ja. Ja, men då skulle de prova, men vi sätter så här citationstecken för varje ord här, folkstam och så ras och så urfolk, och då var det en annan grupp som blev skitsura. Så liksom, det går inte att göra någonting längre.
Ja, men det är för att det alltid är någon som är kränkt.
Precis, och sen var de tvungna att ställa in det på grund av som en arbetsmiljöfråga.
Ja,
men det är bara humor alltihop.
Det är ju det som är, för att jag menar, man kan tycka så här, är det någonstans som man ska kunna debattera, resonera och ifrågasätta allt, så är det i byggboden och inom den här typen av liksom högre utbildning. Det är väl för fan, där, om någonstans, diskutera om det finns kön, ja, men gör det, men diskutera där liksom, men då har man politiserat till den här graden.
Ja, det som faktiskt är intressant i den här kursen som man antagligen ville ha, det är ju som att säga att det handlar om en exotisering. Det egentligen handlar om det som de kallar postkolonialt tjosan. Jag antar att det är det i alla fall. Och att hur man då har på samerna då som en exotisk folk som de kan exploatera. Vissa grupper måste ju förstå att samerna i allmänhet är ju som bögarna i allmänhet. De blir ju överkörda av de aktivistsamerna.
De är ju kapade av vänsterrörelser. Det är både homo... de homosarna och hårdhomosarna, a.k.a. samerna.
Ja, precis. Men vad man kommer fram till i kritan, det är ju förstås att vi då, svenskar i det här fallet, är ju förtryckare av samer. Och det menar han är ett väldigt stort problem, för så är det ju inte. Han har ju gått igenom det här. Han har studerat det här i 40 år och ser att det är väldigt tydligt hur den här exotiseringen går till och politiseringen, aktivismen har styrt, och man har använt de här teorierna som gör att du, Dan Eriksson, nej inte du, du var inuit, nej men du är oskyldig, men du Magnus, du är en förtryckare, för jo, det är det som är målet givetvis.
Med den äran skulle jag vilja säga också. Sen är det finns ju två aspekter, å ena sidan finns den här sinnessjuka aspekten utav, ja, men det här, liksom, den här exotifieringen och att man hittar på saker bara, men det andra är ju pengar. Gud vad samerna tjäna pengar på att vara
det. Framförallt de som är medlemmar i samebyar, alltså renägande samer.
Precis, andra samer som säger, jag vill inte vara med.
Nej, de får inte.
Nej,
de slåss ju dessutom och liksom hålla borta vissa samer och så här. Det är ju lite klansamhälle.
Ja.
Men samtidigt så måste man ändå säga att den här exotiseringssidan är också intressant, för vad han reagerar mot, den här Johnny Hjelm, det är ju att de börjar slå sig till exempel med att folket är en del av jorden, att det är blod och jord, och ja, men då finns det ju ändå en kärna, för man vill ju att folk ska, att det ska finnas etnonationalism, och de är etnonationalister aktivistiskt sett i alla fall. Sen kanske de använder det mot dig och dig, och det är huvudsyftet. Men det är ändå rent, vad ska jag säga, ja, på något sätt är det intressant den ställningen som de tar och den idén. Så det är liksom ett virvar här som är ganska intressant att studera, men tyvärr går ofta ut över oss.
Mm. Ja, och intressant är ju det här, som Maxida Märak till exempel, som ju då också hänger med AFA och liksom är så här antisvensk. Svenska ska absolut inte vara nationalism. Hon är ju då samisk etnonationalist. Och där har hon, alltså etnisk aktivist. Och det är ju det där hyckleriet som vi liksom ofta ser hos de här människorna. Men, och det är för att det i grunden är det, som så hos många andra, det är liksom grundat i en svenskfientlighet. Det är det som är. Sen kan man ta vilka verktyg man vill för att hitta dit.
Jo, ja, men man kan kolla hur det här har blivit populärt. Det är ju ganska populärt att prata om samer. De säger i artikeln att det har kommit ganska mycket så här tv-serier och filmer och romaner och så. Och alla har ju samma grund i det. Och att det är så förbannat synd om dem. Och skälet till att det är synd om det är att det har kommit skallmätare med skallen på dem, så slagit om skallen och så har sagt ha.
Och det är ju inte sant.
Och det är så enformigt. Alltså.
Jag bara säger, det är inte sant heller. Utan det var, man var väldigt artig och så när man gjorde rasforskning mot de här människorna. Det var inte så att man slog dem i huvudet som du så här lite roligt säger, utan det var ju att man säger, hur lever ni? Alltså det är ju som att då folk åker till såna här stammar lite överallt och sen så här, tjena, titta, och du, vad har du för hår och hur äter du och så där. Det är ju samma här, men då har ju de fått det till att så här, sossarna var taskiga. Men sossarna var taskiga mot alla, för sossarna hade bestämt sig för att alla i Sverige ska prata likadant. Alla ska äta likadant. De är ju kollektivistiska avskum. Medan nationalister är sådana som tycker att men det är klart du ska ha dina dialekter.
Kolla hur det går för en vit kvinna när hon rör sig i Delhi.
Ja, det går säkert jävligt bra.
De tycker hon är jättespännande. De vill gå och ta på henne, ta bilder med henne, känna på hennes hår.
Ja, såklart. Ja.
De har aldrig sett något vackert förut.
Nej.
Och så här...
Ja. Ja. Hon hade en jävla tur, ska jag säga också.
Vi vet inte hur det slutar, det är bara 30 sekunder i klippet.
Precis. För många har det slutat illa. Men alltså, ja, det här är våra framtida allierade i BRICS också då.
Ja, just det.
Ja, men det är härligt, jag gillar ändå att vi kan ju... Fan, trött jag blir.
Annat då från den akademiska ankdammen. Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Samuel Egyptsson.
Han föddes inte som Egyptsson.
Han har gjort som Mustafa Panshiri skrev ju i sin den här boken. Han skrev något 10 eller tips till invandrare eller någonting. Ja. Det var att ta ett svenskt namn.
Ja.
Mustafa Panshiri har ju inte gjort det.
Nej.
Men Samuel Egyptsson.
Han bara, jag ska heta Same urfolket. Ja. Egyptsson, de gillar Egypten.
Ja.
Det är bra, Samuel.
Herregud.
Ja,
han heter ju Pyramidus emellan namnen.
Men, bäst, liksom.
Det står att de beslutade i december 2023 att överlämna min avhandling till åklagaren för misstänkt brott mot lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Detta beskrevs av mina belackare som en fällande dom mot mig som person och mot min forskning. Och från en liten påminnelse då så skrev ju han sin avhandling om muslimska brödraskapet i Sverige. Och så skriver han vidare. Och åklagaren Pia Björnsson beslutade idag den 19 mars 2024 att lägga ner förundersökningen. Det var väntat eftersom jag påbörjade min avhandling innan lagen om etikprövning ens existerade. Något som mina kritiker inte brydde sig om när de anmälde mig. Och så att det är ju kul att han slapp att bli fälld för det där. Men just den här etikprövningen,
fy fan,
den är intressant. För att det har publicerats en ny studie utav en Ek, ska vi säga Anders Ek heter han, va? Mm. Andreas Ek, förlåt. I Political Economy. Och det är en väldigt intressant studie som han har gjort. Mm. Där han har tittat då på invandrargrupper i Sverige. Och så har han rensat datan ifrån utbildningsnivå, hur mycket de tjänar och så vidare, så att de här faktorerna inte ska spela in. Mm. Och sen mätt deras produktivitet på arbetsplatsen.
Mm.
Och det han har kommit fram till är att för vissa invandrargrupper, med vissa ursprungsländer, så har man alltså en sämre produktivitet med en faktor 3. Alltså till exempel om svenskarna är standarden, så är de i svenskarna 3 gånger så produktiva som de här invandrargrupperna. Och det gäller även de här invandrarnas barn.
Mm.
Och det här är då, för det man tittar på här, det är liksom hur påverkar kultur, han pratar ju inte såklart genetik eller så, men hur påverkar liksom det sen produktiviteten? Och det här anses vara viktig forskning för att kunna förstå varför viss invandring fungerar, annan inte. Och för att då få ut den här statistiken om de här personernas födelseland och framförallt deras föräldrars födelseland, så var han tvungen att gå igenom den här etikprövningen hos universitetet i Lund. Mm. Som godkände det med förbehållet att han aldrig fick skriva ut vilka länder det gällde.
Mm. Kan du fatta?
Så att det finns en undersökning nu som visar att från land 322, därifrån är alltså invandringen är katastrof. Ja. Mm. Han får aldrig berätta vilket som är land 322. Nej.
Kan du fatta? Jag menar, här, jag gör en undersökning av päronsorter. Mm. Och jag har 5 stycken. En utav dem är jävligt giftig. Man dör av den. Mm. Men jag får inte nämna vilket det är.
Nej. För det är taskigt mot päronsorterna.
Det är så jävla taskigt mot dem. Ja. Kan du fatta vilket jäkla bubberi? Jag menar, det här är livsfarligt i vår tid med den här etikprövningen. Inte bara det här enkla fallet då, utan vi lever i en värld där det mesta som vi ser på tv, som alltid är en show på tv och politiken och alltihop, handlar bara om att ta ställning nu för tiden. Vi har ju sett det på de här andra grejerna vi har tagit upp idag. Det handlar bara om att ta ställning. Men vad tror du den här etikprövningen handlar om? Ta ställning givetvis. Det är livsfarligt att ha en jävla etikprövning.
Så här är det ju då. För att återknyta till vårt första ämne. Den aktivistiska skaran som sitter i etiknämnden. De har bestämt sig för att invandring är bra. Mm. Och även om det är dåligt så är det bra. På något sätt är det bra. Och då ska vi dölja det. Förljuget och så vidare. Varpå vi kan svara på frågan om de är liksom skyldiga till det de gör. Ja, det är de. De vet precis vad de gör. De tycker att de gör rätt. Och det kanske är det absolut mest skrämmande att det har gått så långt. Mm. Och därför får... Så att vi vet ju. Det här hade kunnat avgöra allt. Bara så här, ja, nej, men de här människorna från alla de här... Och vi vet vilka länder det är. Vi vet vilken del utav världen det är. Där de i princip inte bidrar någonting. Där IQ:n är fruktansvärt låg. Det går inte upprätthållet svenskt.
Exakt.
Men det kan du inte säga.
Nej, det kan du inte säga. Och vad var det du sa om akademierna förut? Mm. Ja, men meningen med dem är ju att man ska kunna... studera saker. Och vad är det för mening att studera om att du får säga vad fan man studerar? Ja, det är sån jävla soppa och det är sån fruktansvärd röta. Nu håller de ju på, det har ju varit en debatt framförallt från den här Bo Rothstein som har försökt, liksom, han gillat lite fäller för de här aktivisterna framförallt. Och det är just etikprövningen han var ut efter, utan det var någonting vid Linnéuniversitetet. Han skickade in en ansökan och de tog då ställning mot honom och sa att du kan inte få tjänsten till alla dina meriter och så vidare. Och det är aktivistiska skäl egentligen. Och hur det har då blivit politiskt korrekt universiteten och etikprövningen är en del av den här politiska korrektheten. Mm. Och hur det liksom gör att den fria forskningen, det havererar ju. Mm. Och det är självklart alla vet att det här kommer hända. Alla vet det och ändå jamsar. Jag vet inte, hur många med? Mm. Vi ska ha klart för oss att det är säkert så att 80% av all forskning och så, den fungerar som den ska. Mm. Och sen så är 20% som blir drabbad av idiotin då. Men hur är de 50 år? Ja, men då är det väl motsatt. Då är det 20% som funkar, 80% är CP.
Det är ju så att de säger det, att fascisterna krossar den akademiska friheten. Om det här är akademisk frihet så är det just det man måste krossa. Det säger sig självt varför regimer som är sunda går in och säger att nu jävlar rensar vi ut universiteten. För de här sinnessjuka jävlarna sitter och styr forskningen. Det är därför man går in i public service och säger nu är jävla aktivister ska ni ut härifrån. Och så gör man det. Det är därför man säger att Orbán förstör universitetet. Nej, Orbán försöker rensa från sådana här jävla hemska...
Men jag menar, det här är ju forskning som kan vara väldigt viktig för politiken också.
Såklart.
Och liksom kunna ta ställning till, okej, vänta, varför ser vi att både invandrare från den här regionen rensat på allt annat som påverkar? Så alltså, för att liksom, så även när de har samma utbildning, samma lön och så vidare, så har de en mycket lägre produktivitet. Och inte nog med det, deras barn följer samma mönster. Mm. Mm. Man pratar om det cultural transplant theory och så vidare. Då är det då måste man ju börja fråga sig, invandring från de här länderna kanske vi då bör vara väldigt, väldigt restriktiva med, för att det är liksom bara ur en rent samhällsekonomisk synvinkel. Men då går man alltså in från etiknämnden och förbjuder alltså att publicera de resultaten. Mm. Nu är det ju så att jag tror att jag har inte gått igenom liksom rådatan eller sådär. Jag tror att man kan, ganska många av länderna kan man säkert räkna ut genom att se, för han går igenom hur många invandrare är därifrån och så vidare. Så det går säkert att lägga pussel och så vidare. Men att man överhuvudtaget liksom sätta käppar i hjulen för att komma fram till sanningen.
Men någon skulle ju kunna säga så här, ja, men om jag tar den här studien och så lägger den bredvid det som Tobias Hübinette skrev här om sisten, som vilka som är utanför arbetsmarknaden, aldrig kommer in, aldrig, vilka länder och så vidare, så skulle man kunna säga att du kan få en sån. Man skulle kunna säga det, men det är fortfarande inte ett giltigt vetenskapligt en slutsats som är grundad i vetenskapen, utan de ser till att effektivt ta bort den möjligheten. Man kan absolut, alla vet så att sagt, men du kan aldrig säga att forskningen har kommit fram till att det är därifrån. Det kan man inte säga, för att det får man inte.
Det får man inte. Nej. Nej, det är en soppa. Det är sorgligt. Och det är egentligen ingen skillnad på hur det är i Sverige eller i USA. Det är det som är det läskiga. I USA har de mycket mer friare universitet. Att, ja, men du är professor och du kör dina kurser lite som du känner för. Mm. Och den som vill anmäla, det är väl hans eller hennes omdöme att gå den kursen eller inte. Här i Sverige är det mycket mer styrt. Vad det är institutionen som bestämmer och så vidare. Okej, ja, du är inte fri professor utan du följer leden. Men exakt samma sak händer i USA. Mm. Att det finns sådana här dekaner och så vidare som bestämmer att nej, men det där ska vi, det får inte publiceras på det sättet. Nu ska vi vara politiskt korrekta. Nu, den här agendan ska råda. Och det är samma sak som händer. Det är en väldigt läskig tendens som har hänt. Vi får hoppas att det är sista bastionen, akademin. För vi sätter skjuts i sank i media. Vi sätter skjuts i sank lite här och var i politiken på sina håll och så vidare. Och akademin är kvar då. Snart skjuts det väl sank där också, för vi hoppas den här PK-trenden.
Det tror jag framförallt, för att vissa saker kan man fortfarande inte komma åt. Till exempel det faktum att mediciner fungerar olika på olika människor. Man pratar inte om ras, man pratar om etnicitet inom läkarvetenskapen. För man vet att det är på det sättet. Det kan du liksom inte komma ifrån. Kanske skulle det vara kul om de testade någon gång.
Mm. Hörrni, vi behöver er hjälp. Vi behöver din hjälp. Vi i det fria Sverige, vi skapar mötesplatser över hela landet och vi är snart, mycket, mycket snart, redo att öppna det andra svenskarnas hus. Men det är väldigt mycket kvar att investera i, betala av köpet av den fastigheten och så vidare. Det är därför vi har husfonden. Och husfonden behöver ditt stöd. Gå in på detfriasverige.se/husfonden och hjälp till. Du har sett vad vi har gjort i Elgarås. Det är steg ett. Nu öppnar vi snart i Skåne, men vi behöver allt stöd vi kan få för att kunna göra verklighet av det här. I Stockholm den 13 april kommer jag berätta mer om visionen för hur något liknande ska kunna ske i huvudstaden inom kort. Men allt det kräver att vi alla drar vårt strå till stacken. Så gå in nu på detfriasverige.se/husfonden och hjälp till med en liten eller stor gåva beroende på vad du kan. Så ser vi till att göra verklighet av det här tillsammans. Vi är tillbaka med en podcast på fredag, möjligtvis med en kraftfull gäst. Vi ska se här vad som går att ordna. Annars får ni nöja er med oss tre eller något sånt där, helt enkelt. Men sen så är det ju lite påsk och sådär, men vi är tillbaka på tisdag.
Ja, men det är vi.
Ja. Med en direktsändning, så att det kommer inte märka så mycket i liksom dagens Svegot-sändningarna. Och på detfriasverige.se fortsätter dagliga uppdateringar och om några timmar publiceras den första artikeln i en liten artikelserie som Jalle har skrivit ihop här om påskens dagar. Mm. Så att man får veta vad det är vi håller på med och varför.
Mm.
Det är bra.
Så att håll koll på detfriasverige.se. På Logik Förlag finns det finfina böcker att handla på butik.logik.se.
Och till exempel, de flesta kanske har den här fina, men tänk på att Magnus har fixat omslaget. Om ni kollar noga kanske ni ser, där kanske jag ska göra vad som finns på den. Mm. Ja.
Det är lite tjusigare.
Det har kommit in lite nya böcker från...
Nu är du inte spegelvän, nu kan du visa den igen.
Okej. Kolla här. Kolla vad som finns där bakom, i bakgrunden. Vad är det, Magnus?
Nej, men det är historiska återgivningar.
Ja, det är det. Väldigt spännande. Och det finns många andra böcker. Det har kommit in några paket de senaste dagarna. Så om det är någonting som du tänker har varit borta, som inte har funnits där på lagret lite tag, så har det kommit in lite nytt. Va? Så kan du gå in och botanisera.
Just det.
Mm.
Och snart kommer en riktigt spännande nyhet från Logik Förlag. Så att, håll ögonen öppna. In och handla nu, butik.logik.se. Så hörs vi i podden på fredag igen. Nu önskar vi er en tisdag fylld med vapen och sprit. Hej hej!